använda kondomer, sperma och sms.
You do boom boom or blow.
Det här är historien om hur polisen avslöjade sexköpshärvan.
Och kunde identifiera 200 misstänkta sexköpare på massagesalongen i centrala Falun.
Då öppnar jag dörren med handkraft helt enkelt och hon håller emot initialt. Och ja, insatsstyrkan forcerar upp dörren.
När polisen stormar lokalen i slutet av maj 2021 ligger en naken man på massagebädden och salongens ägare blir gripen.
Det doftar ju tigerbalsam och oljor och såna här saker.
Det här är P4 Story om sexköpen på massagesalongen med Ellen Skogbergs
och Martin Eriksson.
Den 16 december 2020 upptäcker Fredrik Buller, utredare på polisens människohandelsgrupp, tre annonser på en känd eskortsida och reagerar på att något inte stämmer.
Tog kontakt med den här annonsören och fick uppgift om att man skulle fråga om extra när man var på plats. Och jag fick ju ganska snart information om att den här fanns då centralt i Falun på en adress där.
Telefonnumret i annonserna kopplas till Nybrogatan 22 i centrala Falun. Men Martin, vad är det här för annonser utredaren Fredrik Buller reagerar på?
Det är helt enkelt bilder på lättklädda kvinnor, i vissa fall på alla fyra i en säng. I annonserna kan man läsa om kvinnornas ålder, vikt, hårfärg och nationalitet. Överst på en av annonserna står det: "You are welcome to get your massage with me." Och så avslutas meddelandet med en emoji med en pussmun.
Och det finns också en prislista över behandlingarna som erbjuds.
Det står att man förutom den klassiska thai-massagen då kan få så kallad forehand-massage och tantra-massage. Allt mellan 350 och 1000 kronor får man betala då för det här. Det är de här annonserna då som är startskottet för hela den här härvan som nu börjar nystas upp. För det här ser verkligen inte ut som en vanlig annons till en massör.
Ja, men nästa steg för oss, det var ju att börja spana.
Det säger utredaren Fredrik Buller. Ja, nu drar polisen spaningsarbete igång, men det är inte det lättaste.
Nej, lokalen ligger ju för sig på gatuplan i en korsning mitt i centrala Falun på en av huvudgatorna. Där majoriteten av faluborna som bor i stan rör sig typ varje dag. Det är kanske inte så konstigt ändå att bara ett fåtal har en aning om vad som pågår där inne. Lokalen ser inte så speciellt ut utifrån. Kunderna möts av en lysande skylt med texten open, men dubbla grönröda gardiner hänger i fönstren så man ser inte in genom de där stora rutorna och dörren är låst. Vilket polisen i sitt första steg i den fortsatta spaningen ska bli varse om den 27 januari 2021.
Ja, då besöker en kvinnlig polis salongen men möts först av den låsta dörren. En ensam thailändsk kvinna i 30-årsåldern släpper in polisen i den ganska kalt inredda salongen. På receptionsdisken ligger ett kvittoblock, halstabletter och en flaska handsprit. En thailändsk flagga hänger på den vita väggen och en vas med plastblommor står framför disken.
Polisen ser ingen prislista i salongen och frågar kvinnan om man kan få se en sån prislista. Kvinnan svarar då på engelska att om du vill beställa tid, då ska du kontakta bossen. Bossen är vid tillfället inte där.
Så nästa steg i polisens spaningsarbete blir ett provköp på salongen.
Det vill säga att en polis då går in och ber att få en massage.
Klockan 2 på fredags eftermiddagen den 5 februari 2021 lägger sig en polisman i bara kalsongerna på en av massagebritsarna i salongen.
Han har då bokat tid för vad som alltså kallas för ett provköp i förundersökningen. En timmes oljemassage har han bokat. Han ska betala 500 kronor för det. Så här berättar polismannen själv om provköpet i förundersökningen.
När hon har masserat hela kroppen förutom armar och nacke så pekar hon på mitt skrev och frågar: "Do you want massage?" Samtidigt gör hon en rörelse med handen som att hon vill runka av mig. Jag frågar vad hon menar. Hon säger igen: "Do you want massage?" Pekar på min penis och gör rörelser med den andra handen som att hon runkar. Jag frågar om det kostar extra. Hon säger extra. Jag tackar nej.
Det här provköpet stärker polisens misstankar om verksamheten på salongen. Men än är det långt kvar innan polisen gör den stora razzian. Du lyssnar på P4 Story om sexköpshärvan i centrala Falun, där vi snart kommer att höra gränspolisen berätta om det stora tillslaget. Nu sitter vi i bilen utanför massagesalongen, för det är inte bara via research på nätet som polisen kartlägger vad som pågår i massagesalongen.
Sitter du skönt?
Ja.
Bra, för det tror jag polisen behövde göra också. De spenderar många timmar i sin spaningsbil. Över 200 timmar i bilen bilar för poliserna. De parkerar här tvärs över den trafikerade gatan, så att man ser ju liksom, ja men där vi sitter nu så ser man ju salongen rätt bra.
Ja, här har man ju bra utsikt över det betonggråa huset som ramas in av klängväxter, och där de fördragna gardinerna på massagesalongen döljer vad som pågår där inne.
Det ska faktiskt bli så pass många timmar i bil för polisen att massagesalongens personal ska börja fatta misstankar om att de är övervakade. Men vi håller lite på den grejen. Vi kommer till det senare.
Ja, för under polisens spaningsarbete här i bilen så kommer ett till viktigt genombrott i spaningen några veckor efter provköpet på salongen.
I slutet av februari, en onsdagskväll klockan 21, efter ännu en sån här lång spaningsdag i bilen, så ser Fredrik Buller och hans kollega hur två kvinnor kliver ut ur massagesalongens dörr. Och i sina händer så har de soppåsar.
Två stycken av de här massörerna lämnade salongen. Och strax framför våran bil så fanns det en papperskorg. Och där så såg vi då att en av kvinnorna stoppade ner två stycken soppåsar. Som vi tog hand om ganska direkt efteråt att de hade lämnat. Och i den här soppåsen, ena soppåsen, så hittar vi en använd kondom. Vad vi uppfattar som använde såg ut som det skulle kunna vara sperma eller liknande i den.
Och det här stärker misstankarna mot de här kvinnorna?
Ja, det gör det. Och framförallt mot kvinnan som driver salongen. Hon som kallas för bossen och är i 35-årsåldern. Hon kommer från Thailand ursprungligen, men är medborgare i både Sverige och i Thailand.
Men vad gör polisen med innehållet i soppåsarna som de lyfter ur papperskorgen utanför salongen som vi ser här framför oss nu?
Ja, alltså det där innehållet, det skickas till polisens forensiker för analys. Och de där analyserna tillsammans med många andra analyser ska bli en viktig del i bevisningen mot salongen.
Men är det så här polisens spaning ser ut nu?
Ja, alltså enligt vad jag kan se av förundersökningen, så förutom att man liksom går igenom de misstänkta personernas ekonomi och så, så är en stor del av arbetet koncentrerad till att utföra sånt här klassiskt, sitta i bilen och äta donuts, polisarbete, om du förstår vad jag menar.
Ja.
Mm. Och det gör man för att kunna kartlägga salongens verksamhet. Ungefär 5 kunder per dag ser man gå in och ut ur salongen den här vintern. Och det här spanandet i bilen, det ger resultat. De får till exempel fram en hel del bra info om kunderna, de misstänkta sexköparna.
Ja, vilka bilar de har använt. Vi har tittat vad som hänt efter att de har lämnat salongen. Vissa av de här kunderna har till exempel varit och tagit ut pengar efter massagen, sedan gått tillbaka till salongen.
Nu blir det lite kyligt här i bilen, så vi rör oss tillbaka till studion. I förundersökningen finns det mängder av sms som skickats mellan salongspersonalen, framförallt då bossen och de misstänkt sexköpande männen. Hur ser den här kontakten ut?
Ja, men jag kan ge lite exempel på de här smsen. Vi kan börja med en kund som frågar sig fram lite försiktigt först.
Is it only massage you provide or maybe more sensual massage too?
Men kvinnan svarar undvikande.
I not talk more to make problem with police.
Men det finns de som är lite mer rakt på sak.
Ja, men det kan man säga. Vi kan höra här.
You do BJ?
Och tyckte man inte att det där var rakt på sak, så skriver den här kunden ett nytt sms några timmar senare på svenska den gången.
Nu när man fick sex så vill man ju bara ha mer.
Och på tal om rakt på sak, en annan kund skriver så här.
You do boom boom or blow?
Only stupid customers ask. I don't talk fucking phone.
Ja, utifrån de här sms'en så är det ju rätt tydligt att kunderna oftast inte verkar speciellt skraja för att åka fast.
Men det är verkligen bilden man får. Bossen är den här som svarar mer undvikande här. Och det är ju kanske inte så konstigt heller. Det är ju framförallt hon ändå som riskerar ett hårt straff här. Att sälja sex är förvisso inte olagligt i Sverige. Men problemet för bossen är ju att hon har anställda som hon förmedlar sexköparna till. Det är i alla fall vad polisen misstänker här. En kvinna som syns i de här annonserna på eskortsajten, som vi pratade om för en stund sedan, det är också samma kvinna som slängde sopor tillsammans med bossen utanför salongen den där kvällen när polisen satt och spanade i bilen.
Ja, det är misstankar om att bossen organiserar sexköp på salongen som andra kvinnor utför som gör att gränspolisen kopplas in i fallet under våren 2021. Gränspolisen blir en naturlig del i såna här ärenden när det kan misstänkas att människor utnyttjas, särskilt från länder utanför EU. Johan, som inte vill uppge sitt efternamn, är chef för gränspolisen i Dalarna.
Och just Johan på gränspolisen, han kommer att få en viktig roll i det stora tillslaget som polisen håller på och planerar.
Jag blir flaggad för att det ska ske om det är någon vecka innan. Och det smalnas av så att vi vet vilken dag det blir.
Ja, måndagen den 24 maj 2021, en ganska kall vårdag, är dagen då polisen ska slå till mot salongen efter allt spaningsarbete både online och ute i verkligheten. Polisen har inte bara spaning på salongen utan också på en adress i grannstaden Borlänge där bossen bor. Men uppfattningen man får när man läser polisens förundersökning är att de håller på att bli avslöjade utanför salongen i Falun när de ska göra den här razzian.
Ja, det är intressanta detaljer. Klockan 10.30 på förmiddagen parkerar polisen sin spaningsbil mitt emot salongen på en parkering som tillhör en leksaksbutik för övrigt. Det var ungefär där som du och jag, Ellen, stod med vår bil nyss. Den här dagen så är det till en början tyst och lugnt runt salongen. Ingen rör sig i eller omkring den, men så. Klockan 11.49 svänger en bil in på innergården. En minut senare syns fyra personer gå in i salongen och kort efter kommer två av dem ut och går rakt mot polisens spaningsbil. På en halv meters avstånd tittar en av dem in i bilen.
Och nu tvingas polisen snabbt ändra sin plan. Nu måste de kalla in en så kallad knackare. Alltså en polis som ska vara den som knackar på och hittar en väg in i salongen. Och det är viktigt att den här personen inte känns igen av salongspersonalen. Det är gränspolischefen Johan som får uppdraget.
Över radion så får jag höra att de bedömer att de har blivit röjda. Alltså att man misstänker att den misstänkte eller någon kamrat till en misstänkt har liksom sett dem och tolkat att de här kan vara poliser. Då beslutar man sig för att ingen av dem ska göra liksom själva knackningen då, utan då frågar de på radion om det finns någon ledig resurs då. Och för min del så våran adress då i Borlänge, den är ju, det är ingen aktivitet alls, så att jag anmäler väl mitt intresse då.
Det är regionala insatsstyrkan, människohandelsgruppen och gränspolisen som är med vid tillslaget. Totalt ska uppemot 20 poliser vara inblandade. Det är strax efter klockan 1 på dagen när gränspolischefen Johan i rollen som knackare går fram mot salongen.
När klockan är slagen då går jag fram till dörren och knacka på helt enkelt. Hon gläntar ju först och ser liksom, att det inte är polisen då, vad hon tolkar det som.
Du har öppen jacka också va?
Ja, men precis. Och det är för att jag visar att jag inte har liksom någon polisiär utrustning. Vilket jag såklart har, men den är ju inte synlig på det viset då.
Hur tar du in i lokalen då?
Nej, men så fort jag liksom får indikation på att dörren liksom är öppen på riktigt, ja, då öppnar jag dörren med handkraft helt enkelt. Och hon håller ju emot initialt då. Men dörren går upp och insatsstyrkan forcerar upp dörren. Där pågår den verksamhet som återfinns i förundersökningsprotokollet.
Och vad är det som gränspolischefen menar? Vad är det som pågår bakom den här reglade dörren?
Där ligger en naken kund på rygg. En man, han har en handduk över underkroppen och i förhör säger han att massören hade handen på hans snopp samtidigt som polisen då stormar in i lokalen. Han blir så att säga verkligen tagen på bar gärning här.
Mannen delges misstanke om köp av sexuell tjänst vid två tillfällen då han tidigare identifierats som en kund under polisens spaningsarbete.
Samtidigt inne i lokalen så har gränspolischefen Johan koll på kvinnan som kallas för bossen. Han har satt henne på en stol i receptionen där verksamheten bara för några minuter sedan pågick som vanligt.
Det doftar ju tigerbalsam och oljor och såna här saker. Kvinnan, hon är ju märkbart irriterad över det som har hänt och kommer att fortsätta hända. Och hon försöker också ta fram någon mobil där och försöka liksom, ja, jag vet inte riktigt vad hon gör, men hon får ju inte ha kvar den i alla fall, utan hon får ju sätta sig i stolen med händerna.
Du tar mobilerna från henne då?
Ja, vi tar bort mobilen och lägger bort dem och lägger dem på något fönsterbläck eller något bord i närheten.
Ja, just mobilerna är en viktig del i bevisningen, men det är långt ifrån allt. Bossen, kvinnan i 35-årsåldern, hon grips misstänkt för grovt koppleri. Och när polisen har fått läget under kontroll efter tillslaget så är det dags för teknikerna att komma in i lokalen och göra husrannsakan. Vad kommer de att hitta där?
De kommer att hitta handdukar, kuddar och innehållet i papperskorgar går de också igenom. Man hittar bland annat spår av sperma på en matta i ett av massagerummen och på ett pappersöverdrag som används på britsarna när kunderna masseras. Men det här är inte de första spåren som visar på att det förekommit annat än bara massage i salongen. Redan i februari hittar ju Fredrik Buller och hans kollega en använd kondom och sperma på toalettpapper som kastats i papperskorgen vid parkeringen utanför salongen. Tidigare under våren har polisen också tagit hand om flera andra soppåsar där man kunnat hitta spår av sperma.
Den här mannen som togs på bar gärning när polisen slog till, det är en man i 70-årsåldern från Mellansverige. Men han är långt ifrån den enda att bli identifierad som misstänkt sexköpare av polisen i den här härvan. Så här låter det i våra lokala nyheter den 24 maj.
Polisen håller på att nysta upp vad de tror är en misstänkt kopplerihärva i Falun. Sen utredningen började i januari har polisen identifierat ungefär 200 misstänkta sexköpare. Polisen presstalesperson heter Kristina Hallin.
Det är ungefär 200 stycken.
Ja, 200 män alltså, mellan 18 och 80 år. När vi spelar in det här har 30 av dem erkänt och fått strafföreläggande, alltså böter. Medan närmare 20 av männen har åtalats efter att ha nekat till anklagelserna. Men fortfarande efter snart 2 år så fortsätter rättsprocessen, för alla har ännu inte fått sitt straff. Några få fall har gått till fällande dom än så länge. En av männen som vi har pratat med har köpt sex vid 6 olika tillfällen och han säger att han ångrar det han gjort. Vi har förvrängt hans röst.
Nej, jag tycker det är hemskt. Jag är helt sånt, liksom. Och jag är inte om det.
Han säger alltså att han tycker att det är hemskt, att han är emot det egentligen och inte kommer göra om det. Men Martin, vad vet vi om de här männen? Vilka är de?
Det verkar vara, ja men vad ska man säga, vanliga män så att säga. Medelsvensson som är ordnade liv, sambo och villa i flera fall. Någon är vd för ett skogsföretag, en är projektledare, en tredje jobbar inom skolan. Någon är egenföretagare, till exempel en man i 40-årsåldern som har köpt sex 2 gånger på den här salongen. Och en hantverkare i 60-årsåldern har också köpt sex 2 gånger enligt strafföreläggandena.
Utredaren Fredrik Buller är en av dem som hållit förhör med några av alla de här misstänkta männen. Han säger att de reagerar på väldigt olika sätt när de får frågor om vad det är de har gjort.
Ja, men vissa har ju ångest, skäms. Ett fåtal känner egentligen ingenting. De har erkänt rakt av.
Men sexköparna är ju en del av den här härvan. Den andra handlar ju om koppleri. Och där är det kvinnan, bossen, som är huvudpersonen.
Ja, polisen menar ju att hon har varit pådrivande här och att hon har sålt de här tjänsterna via andra kvinnor på salongen då.
Bossen greps ju vid tillslaget, men polisen kommer snart att också börja misstänka en man för inblandning i härvan. En man som kvinnan tidigare haft en relation med.
2 månader efter razzian på massagesalongen i Falun så grips en man i 35-årsåldern på sitt jobb på en restaurang i Malmö.
Vad ska han ha haft för roll i den här härvan då?
Polisen misstänker bland annat att det är han som har tagit emot betalningarna i vissa fall, en totalsumma på uppemot 100 000 kronor, och att han också är den som har lagt upp sexannonserna på eskortsidan. Spaningsarbetet visar också att mannen har varit inne på salongen bland annat för att sätta upp övervakningskameror för att kvinnorna som jobbar på salongen skulle känna sig trygga, som han själv då uppgör i förundersökningen. Både mannen och kvinnan nekar till anklagelserna.
Men vad vet vi om hur många kvinnor det är som ska ha sålt sex på salongen?
Det är ganska svårt att få svar på det, kan man säga. På eskortsajten låg det 3 annonser ute till 3 olika kvinnor, men det är lite knepigt att veta exakt hur många det är som har sålt sex enligt förundersökningen, och den har vi gått igenom.
Men vad vet vi om anledningen till att kvinnorna jobbade på salongen? Var det frivilligt?
Vad vi kan se är inget som tyder på att de har tvingats till att sälja sex. Däremot får man bilden av att det är personer som har det svårt med ekonomin. De har familj i hemlandet som de skickar pengar till bland annat.
Spaningen pågår ju i 4 månader. Varför slår inte polisen till tidigare om man från start misstänker att det är grova brott som begås innanför salongens 4 väggar?
Det vill åklagaren Kristina Rällsjö inte svara på. Hon vill inte medverka i den här podden, säger hon. Men vi ställer den här frågan till polisen Fredrik Buller via mail, och han svarar att polisen behövde samla in bevis. Till exempel då genom DNA. Sånt tar ju tid. Det handlar bland annat om kondomerna som hittades där i papperskorgen i början av spaningen. De behövde också identifiera kvinnorna och på vilka sätt de var inblandade, och de behövde också tid på sig för att kartlägga de misstänkta sexköparna, som ju var många här. Därför dröjde det, enligt Fredrik Buller, ända till slutet av maj innan man gjorde den där razzian på salongen då.
Ingen av de kvinnor som har kunnat identifieras och kopplas till salongen har tackat ja till Falu kommuns hjälp om att få ett skyddat boende eller samtalsstöd. Vet vi något om var kvinnorna tog vägen efter det här tillslaget?
Nej, det vet vi egentligen inte. Fredrik Buller på polisens människohandelsgrupp säger att det för det första är oklart hur många av dem som sålde sex. Det var inget de ville berätta om för polisen. Och det är generellt svårt att nå ut med hjälp till kvinnor i den här situationen, säger han.
Jag känner så här, för varje gång, vilket inte händer så där jätteofta, men när väl man kan få ur en kvinna ur prostitution så är det värt så jädra mycket, ursäkta. Men det gör så otroligt mycket.
Bossen och mannen som greps i Malmö dömdes båda i tingsrätten till fängelse i 1,5 respektive 1 år. I december 2022 fick mannen sitt fängelsestraff skärpt till 1 år och 2 månader efter att ha överklagat till hovrätten. Bossen överklagade inte sin dom. Du har hört P4 Story om sexköpshärvan i Falun från P4 Dalarna med Ellen Skogbergs och Martin Eriksson. Fler berättelser hittar du i vår app Sveriges Radio Play. Sök på P4 Story.